Vem skulle du säga att den helige ande är? Man skulle kunna beskriva det kristna kristna livet på två olika sätt. Det första är det här. Vi liksom kämpar oss fram allt vad tyget håller. Varenda åtag är en stor ansträngning. Vi vet inte riktigt. Oj då. Så. Helena, du pekade på det. Ja. Vi vet inte riktigt vart vi är på väg. Men det gäller att ta i. Särskilt när det är motvind. Och man skulle kunna säga att en outtalad signaturmelodi skulle kunna vara salmen av Lars Linderoth från 1798. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Den kanske inte kan, den gamla. Och så lite längre fram så säger han: här gäller tränga, jag tränga sig fram, annars går himlen förlorad. Här är det mycket suckar. Det är mycket verksamhet med ä. Det är mycket slit och det är väldigt lite glädje. Och jag tror att ibland kan det bli så. Det kan det bli för oss alla. Det kan det bli för mig, stundtals. Den andra beskrivningen, det är den där bilden som ni fick tjuvtitta på lite grann. Det är båten som hissar seglet, som liksom fylls av vinden och drivs fram över vågorna. Besättningen, de njuter, de låter vinden göra jobbet. Målet är klart i sikte. Om man räds inte för motvind, det är bara att vända seglet rätt. Och här skulle signaturmelodin kunna vara från sånger och salmer 482. Våga sätta fulla segel i Guds andes vind. Evighetens vågspel är här. Jag tycker det här belyser lite skillnaden hur det ibland kan vara och hur jag tror att Gud vill att det ska vara. Jag har försökt att svara på den här frågan innan. Vem skulle du säga att Gud är? Helena belyste det när jag var i Indien i predikan ett par gånger. Och så såg vi vidare på det här. Vem skulle du säga att Jesus är? Och idag ska vi alltså ta oss an den här frågan. Vem skulle du säga att den heliga ande är? Och jag tror att man skulle kunna säga så här, att det finns tre akter i det bibliska drama som Bibeln presenterar från skapelsen ända till den här tidens slut och evigheten. Den första akten, det är den här, allt ifrån skapelsen till sista boken i Gamla testamentet i Malaki. Där lär vi känna Gud fadern. Han är skaparen, han är herren, han är helig, men han är också kärleksfull och barmhärtig, full av nåd och trofasthet. Han är en Gud som aldrig sviker, trots att hans folk ständigt sviker honom. Och allt det här mycket mer fick du lyssna till om du kom ihåg något av Helenas två predikningar i januari. Vi glömmer ju lätt, eller hur? Är någon som minns vad jag predikade om förra gången? Det där gör en ganska så ödmjuk, faktiskt. I den andra akten, som är de fyra evangelierna, där stiger Gud den osynlige ner hit till jorden i sin son, i Jesus Kristus. Och det är ju Jesus som ger Gud ett så tydligt ansikte. Det är genom honom som Gud blir människa, som Gud blir en av oss, Immanuel, Gud med oss, som det namnet betyder. En som bär din och min synd. En som dör på korset men som uppstår igen på tredje dagen, som vi firade förra söndagen. Och en som lovar att aldrig någonsin lämna oss, utan också faktiskt ge löftet att jag ska vara med även sedan jag lämnat er. Och då kommer vi till den här tredje akten, som är från apostlärningarna och framåt, och som du och jag lever mitt i idag. Och det är ju när Jesus uppfyllde sitt löfte att sända den helige ande. Och som vi hörde i inledningsordet, redan där som uppstånden så andas Jesus på sina lärjungar och säger: ta emot helig ande. Och så kommer den helige ande på pingstdagen för att vara bland i sitt folk. Man skulle kunna säga så här att i Jesus så vandrade Gud med sitt folk, eller ibland sitt folk, under cirka 33 korta intensiva år. Men genom den helige ande så är Gud i sitt folk. Obegränsat var vi än finns på jorden. Det är det som är det fantastiska. Jesus sa: det är bättre att jag går bort. Och det är klart, hade Jesus varit kvar på jorden hade han ju bara kunnat vara på en plats i taget rent fysiskt. Men nu kan han vara närvarande precis överallt genom sin heliga ande. Det är stort detta. Och det är den heliga ande som vi behöver lära känna. Vem är han egentligen? Vem är han? Vem är den heliga ande? Ja, först och främst är han en person. Jag tror att det här är väldigt viktigt att betona. Därför att ibland tror jag att vi kan liksom tänka lite annorlunda om den heliga ande. Att det handlar om någon slags opersonlig kraft som Gud vill ge, inte minst till de speciellt utvalda, inte minst till de lite extra heliga. Men Jesus, han lovar inte något litet extra krafttillskott eller ett näringstillskott som vi ska kunna stoppa i oss nu och då. Utan vad Jesus gör är att han sänder en person. Jesus sa i avskedstalet: när jag går ska jag sända en annan hjälpare till er. Det finns många bibelord som bekräftar just detta, att den heliga ande är en person. I första Korintherbrevet 2 och vers 10 så säger Paulus att anden utforskar allt. Guds djup och djupet i ditt och mitt hjärta. Han känner allt. I Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 7 så läser vi att lärjungarna var på väg, Paulus och hans följeslagare, genom Turkiet. Och då ville de gå till en plats som heter Bitynien. Men vet du vad det står där? Det står: det tillät inte Jesu ande. Han sa stopp. I Efesbrevet kapitel 4 vers 30 så säger Paulus: gör inte Guds helige ande bedrövad. Han är en person med mycket, mycket starka känslor som kan bli bedrövad. Och i Apostlagärningarna 8:29 så pratar Guds ande med Filippos och säger: gå till den här vagnen och närma dig den. Där sitter någon och läser och du ska tala med honom. Och så kan vi fortsätta på bibelställe efter bibelställe där vi ser att den helige ande är en person som vi kan relatera till, du och jag, på samma sätt som till Gud Fadern och som till Gud Sonen, till Jesus Kristus. Av det här så följer också att den helige ande är Gud själv. Det är också något som Bibeln väldigt tydligt lär oss. Johannes 4:24 så säger Jesus att Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och i sanning. Och just i avskedstalet i kapitel 14 i Johannes evangeliet så lovar Jesus sina lärjungar, där han säger: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Jag tycker det är ett underbart bibelställe där hela treenigheten lyser igenom så tydligt. Jag ska bedja Fadern, säger Sonen på jorden. Och jag ska be honom att sända en annan hjälpare. Och ordet "en annan" i grekiska betyder en av exakt samma slag. Alltså inte ett surrogat, inte en ersättare av lite lägre rang, utan en av precis samma slag. Bengt Pleijel, han har många träffsäkra ord. Han är präst i Svenska kyrkan. Han säger så här om den helige ande: han är lika stor, han är lika allsmäktig, lika tillbedjansvärd som Fadern och Sonen. I Sakaja 4:6 så ställs Guds ande mot all mänsklig styrka och kraft. där Gud lovar inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Det är en kontrast där mellan människans styrka och Guds ande som är Gud själv. För det tredje så är den heliga ande, han är livgivaren. Och igen, för att citera Bengt Pleijel, för jag tycker det här är så bra. Det är anden som ger liv, säger Jesus i Johannes 6:63. Det är anden som ger liv. Och lyssna här. Utan den heliga ande är allting dött och trist och tråkigt. Guds ord som är levande och kraftigt är dött för mig. Jesus Kristus som är uppstånden och lever, ja, men han är död för mig. Gudstjänsten som egentligen är så fylld av himmels glädje och kraft, den är död och livlös och tom för mig. Jag läser min bibel men den säger mig ingenting. Jag går till kyrkan men gudstjänsten ger mig ingenting. Jag kallas kristen men Jesus betyder så lite för mig i praktiken. Därför är det livsviktigt, säger Bengt Pleijel, att vi ber om anden. Därför att det är anden som ger liv. Det är den heliga ande som gör att det går upp för mig. Att det som hände på Golgata för 2000 år sedan, det angår just mig. Det är den heliga ande som gör att bibelordet, att gudstjänsten, att bönen, att nattvarden blir levande för mig. Jag ser hur de är fyllda av liv och kraft och glädje. Det är anden som ger liv. Det är anden som gör mig levande. Visst är det bra? Det är citat Bengt Pleijel. Anden, det är han som ger liv. Och så för det fjärde, den heliga anden är hjälparen. Jag har redan sett löftet som Jesus gav sina lärjungar. Jag ska ge en annan hjälpare. Jag tycker det är en så oerhört varm och tröstande benämning på den heliga ande. Han är hjälparen. Av precis samma slag som Jesus själv. Precis som Jesus hjälpte sina lärjungar när han gick här ner på jorden. Så säger han, jag ska ge er en hjälpare som ska vara hos er alltid. Han leder oss inte bara till tro på Jesus, utan han bevarar dig och mig också i tron på Jesus. Han lär oss, han påminner oss om det som Jesus har sagt, enligt Johannes 14:26. Och där är Bengt Pleijel igen, just därför att den heliga ande är hjälparen som vill hjälpa oss att höra ihop med Jesus, hinner han aldrig tala om sig själv. Han målar aldrig något självporträtt. Och detta förklarar varför somliga upplever det svårt att få grepp om anden och göra sig en bild av honom. Hans hela uppgift är att peka på Jesus. Att påminna dig och mig. Amen. Gud har inte lämnat dig. Jesus har inte lämnat dig. Han finns där vid din sida. Även när det är tufft. Även i det djupaste mörker. Även när allt hopp är ute. Så finns han där. Han är hjälparen som aldrig, aldrig lämnar oss. Jag tycker det är en av de finaste och vackraste bilderna jag vet på den heliga ande. Nästa söndag så ska vi prata lite mer om vad den heliga ande gör i ditt och mitt liv genom sina gåvor och sin frukt. Men jag vill bara sluta idag med några bilder på den heliga ande. Det finns så många, men vi ska bara ta några stycken här. Den heliga ande, han är som vinden. Både i hebreiska och grekiska så är det samma ord för ande och vind. Ruach heter det på hebreiska och pneuma på grekiska. Och Jesus han sa ju så här till Nikodemus, vinden blåser precis vart den vill, du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden. När du och jag öppnar våra liv för Jesus och för Guds ande, så blir det som en vind som liksom tar tag i våra liv. Vi ser den inte, Men vi kan uppleva vad vinden gör med oss. Vi ser inte Guds ande, men vi kan uppleva vad han gör med oss. Och du, Guds andes vind vill blåsa genom ditt och mitt liv idag. Han vill blåsa undan allt skräp. Han vill blåsa undan all rädsla. Han vill fylla ditt och mitt livs segel, så att vi upplever den där nya kraften. Så att vi blir som den där segelbåten. Och vi får uppleva hur hans kraft för oss framåt i livet. Och vi inte längre kämpar i egen kraft. Den heliga ande, han är som en stark vind. Men den heliga ande är också som elden. När Jesus, precis som han hade lovat, sände sin ande på pingstdagen, vad hände då? Jo, då fylldes ju lärjungarna av den heliga ande, och då visade sig också tungor som av eld för dem. Och det här tror jag säger någonting väldigt, väldigt viktigt till dig och mig. Nämligen elden, vad står den för? Den står ju för renhet bland annat, eller hur? Som bränner bort allt orent. Och Bibeln har ju så många bilder på detta, hur allting renas genom elden. Hur guldet liksom, slagget tas bort genom elden. Och jag tror att det är därför som anden kallas för den helige ande. Den helige ande. Han är lika helig, han är ju Gud själv. Och därför är han lika helig som Gud fadern. Som en eld. Och därför var det också tungor som av eld. Och det var nog inte heller en tillfällighet. Därför att jag tror det är så här. När Guds ande får fylla dig och mig, då händer det någonting med din och min tunga. Det blir väldigt svårt att tala illa om någon. Det blir väldigt svårt att komma med grova och dåliga och sårande skämt. Utan då kommer det du och jag säga att bygga upp och inte bryta ner. Så blir det när Guds ande får beröra oss. Elden står ju också för värme och för ljus, eller hur? Och jag tror att det blir så när den heliga ande kommer, då ersätter han allt det som är kyligt, all kyla med värme och allt mörker med sitt ljus. Det blir en varm atmosfär när den heliga ande får fritt tillträde i en församling. Och i vak en som finns med. Det blir en varm atmosfär. Han vill komma och svepa in i ditt och mitt liv, precis som elden. Men han är också som vattnet. Därför att i Johannes 7 och 37-39, på sista dagen i högtiden, står det, lövhyddohögtiden, då stod Jesus där och så ropade han ut: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta fram strömmar av levande vatten. Som skriften säger, detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Vad är det Jesus säger? Vill du bli fylld av Guds ande, så kom till mig. Är du törstig, kom och drick. Därför att Guds ande, han är källan med det klara och friska och levande vattnet som aldrig tar slut. Och dit får du och jag komma om och om och om igen för att släcka vår törst. Varför är ditt och mitt liv så fattigt ibland? Jag tror att det är så att vi så ofta försöker släcka törsten på så många andra sätt. Bibeln talar om det, att det finns dåliga källor. Och då talas det i Gamla testamentet om små dammar som var som små regnpölar, ni vet, som samlade upp vattnet till en liten del, men sen bara försvann. Det släcker aldrig törsten. Allt det som vi försöker fylla vårt liv med utanför Guds ande, det lyckas aldrig att släcka den där djupa törsten Utan det är bara när vi kommer och dricker. Och kranen är öppen. Det är bara att komma, säger Jesus. Kom till mig och drick. Det är inte så att vi behöver sätta på kranen. Den är öppen. Vattnet flödar. Kom till mig och drick. Jag tycker det är en av de vackraste uppmaningarna vad gäller att bli fylld av anden. Och så en sista bild här på den heliga ande. Det är en bild som används både av profeten Jeremia och av Hesekiel. I Hesekiels bok kapitel 36 och vers 26-27 så står det så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta och jag ska fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Vi ser ett fantastiskt ord i Gamla testamentet. Och vet du, jag tror att det är så här att utan Guds ande då är du och jag som det här stenhjärtat. Och ett stenhjärta är ju ett totalt okänsligt hjärta. Ett hjärta som är totalt dött för Gud, men också dött inför andra. Precis som det vi citerade innan av Bengt Leijel. Allt känns dött. Bibeln känns död. Jesus känns som död. Gudstjänsten är död. Gemenskapen och allt, det känns som dött. Men när du och jag öppnar oss för Guds ande, då händer det någonting. Det blir på något vis som en hjärttransplantation. Gud själv är den som står för operationen. Han lovar att ta bort stenhjärtat ur din och min kropp och ge oss ett hjärta av kött. Ett hjärta som pulserar av liv. Som pulserar av kärlek, av glädje i den heliga ande. Det blir ett hjärta som både tar emot Guds kärlek men också ge den vidare till andra. Ska vi be tillsammans. Och vi tackar dig heliga ande. För att du är utgjuten. Vi behöver inte gå och söka efter dig. Någonstans långt borta. Du är närmare än vår egen andedräkt. Du finns här mitt ibland oss. Och jag tackar dig Jesus att din inbjudan är till oss alla. Kom. Kom och drick. Öppna ditt hjärta och drick djupt av den heliga ande. Och här är det vi vill göra här i slutet av den här gudstjänsten. Och vi ber dig, kom heliga ande, berör oss. Berör mig, berör oss alla på nytt igen. I Jesu namn. Amen.